Du lyssnar på Kulturspanaren istället för musikförvirring med mig, Andreas Lindholm. Ja, kära lyssnare, då var det torsdag igen.
Äntligen.
Som alltid. Och inspelningsvecka.
Ja, och du lyssnar på Kulturspanaren med
Andreas Lindholm
och Andreas Olander.
Och vi är framme vid program 51, alltså hur fort har inte det här gått sen vi började i somras någon gång eller i maj?
Ja, det är inte 51 avsnitt sen i somras, men det är totalt. Men det går ju väldigt fort här. Det är härligt att vara tillbaka in i kulturspanar-mode.
Jo, visst är det det.
Vi satt här och kulturspanade på kommentarer på SVT:s reel på Facebook.
Ja.
Jag
tänkte att vi kanske skulle börja i vad vi gjorde i fredags först kanske.
Det kan vi göra.
För att i fredags var ju du, jag och Simon faktiskt och filmade på UKK.
Ja.
Och hade en jättehärlig dag. Kväll ska vi väl snarare säga. Vi började väl vid två någonting och började rigga. Men Andreas bildproducerade. Jag skötte kamera 1 och Simon skötte kamera 2. Så vi körde Musik med meras jubileumskonsert. Våra kära kollegor från Frågan är fri. Delar av Frågan är fri-gänget. Jättehärligt verkligen.
Och ja.
Så kul att se högsta hönset. Röja loss så kraftigt.
Ja, det var bra drag. Och du fick köra halvbild och Simon körde mer så typ helkroppsfoto.
Ja, vi kanske skulle hade vi haft ett annat objektiv hade vi kunnat gått närmare in på, men den lyxen har man ju inte alltid.
Jag tycker det blev jättefint foto.
Ja.
Ni gjorde ett suveränt jobb.
Ja, och det är ju inte minst tack vare Matteus och gänget också där som det blev så fint med alla visuals och allting också. Mm.
Precis, Marcus och Matteus, shout out till er. Och när det här programmet sänds sen, då har ju vårt tv-program sänds. Alltså det har ju haft premiär.
Ja, och vi har ju spanat lite på vad folk har sagt. Och jag måste säga att det är ju samma varma vibe som alla andra har fått liksom. Haters gonna hate så är det alltid, men man kan inte vara en crowd pleaser liksom.
Nej, alltså vi måste göra tv på vårt sätt.
Ja, exakt. Och jag tycker ändå att det var väldigt snygg trailer de hade gjort alltså.
Jag gillade verkligen att det fokuset i trailern var frågorna, inte svaren.
Ja.
Det tyckte jag var väldigt fint. För det, då lyfter man ju upp reportrarna och deras journalistiska gärning.
Och det blir också en teaser.
Ja.
Så det blir ju ett smak.
Tre flugor på smällen som jag brukar säga.
Ja. Ja, nej men det tyckte jag var väldigt fint gjort och det är ju så himla fint foto med allt det här naturliga ljuset och allting. Alltså det är så vackert. Uppsala i vårvinter liksom.
Mm. Och vi spelade in i väldigt kallt, rått februari.
Ja, de första i alla fall. Mm. Sen var det ju tokvarmt på sista.
Ja, precis. Men sen, då har vi color grading som vi kan använda.
Det har vi ju inte i det här programmet.
Nej, så tur är. För då hade vi behövt klippa det här mycket längre.
Ja, och dessutom haft ett speciellt rum. För att när man color grader så har man ju kalibrerade bildskärmar. Och man ska ha gråa väggar har jag fått lära mig. Ja, efter något reportage jag såg i någon tidning för många år sedan från typ någon av de stora postproduktionsbolagen så var det liksom att man skulle ha så neutralt som möjligt runt om.
Du får inte ge intryck.
Nej, För att det är så känsligt liksom.
Och de där A-formatsskärmarna är svindyra.
Mm. Jag tror det var 30-40 papp för en. Mm.
Men de behöver man ju inte till vardags.
Nej, men det är många fotografer som har dem också. Så att för bildredigering.
Man vill ju inte att det ska liksom, när man ser det på en annan skärm ser bilden helt skev
kass ut.
Precis.
Nej, men sen är det klart att det finns ju färgprofiler man kan använda också. Det gör man inom bildredigeringsvärlden. Mm. Så att.
Men du, vad har vi för oss idag?
Jo, men det är en hel del skulle jag säga. Det finns en hel del. Det jag också skulle nämna är en ny tv-serie jag har börjat glo på.
Oh, berätta. Vad är det
som heter So Long Marianne, som handlar om Leonard Cohen och som är en norsk-kanadensisk samproduktion på SVT.
Du är lite otippat.
Ja, men Leonard Cohen var ju kanadensare. Och Marianne kom från Norge. Det handlar om deras kärleksaffär på 60-talet. Han har ju skrivit en låt som heter So Long Marianne. Okay. Som en uppbrottslåt. Mm. Leonard Cohen. Han som gjorde Halleluja. Och...
Ja, jag känner honom mycket väl. Han är... Jag har ju varit svartrockare tidigare i livet. Det går inte utan Leonard Cohen.
Nej. Men vi ska fortsätta här och nu blir det en jingle här. Veckans raket.
I've said to myself, if I were to die in this state, I think I'll be quite okay.
Ja, kära lyssnare, då var det dags för veckans raket. Och vi håller oss kvar på Irland. För er som lyssnade på podden så fick ni ju höra The Edge spela Running to Stand Still från Joshua Tree's solo. Och den här veckan blir en ny singel från U2 som heter Happiness.
Vad häftigt.
De har ju blivit mer och mer av bara ett studioband eftersom att basisten och trummisen har börjat få ryggproblem.
Alltså, kan inte det åka på buss längre.
Nej, men alltså det är ganska vanligt bland trummisar att man får förslitningsskador i handleder och i lägre delen av ryggen, alltså ländryggen.
Man jobbar med mycket fotpedaler.
Ja, så att jag vet ju att till exempel Phil Collins har ju spelat sönder sina händer fullständigt liksom. Men de finns fortfarande med i bakgrunden, Adam och Larry. Och det finns en jättefin dokumentär på YouTube på Disney Plus, eller fanns när vi hade det, som de har spelat in med när David Letterman intervjuar YouTube och Edge, och de sitter och spelar på någon pub, liksom lokala syltan i Dublin.
Vad mysigt.
Så här två världsstjärnor liksom, så sitter som om det är deras eget vardagsrum och jammar.
Kanske är det lite så. De har fri tillgång till scenen, kan man tänka sig.
Ja, men det är så mysigt liksom, och U2 har ju liksom gått tillbaka lite mer till sina punkrötter på sistone. Jag tycker det är väldigt spännande att de har liksom gått ifrån det perfekta, om man tänker liksom väldigt ambienta klangerna som de gjorde på med Brian Eno och Daniel Lanois, så är det här liksom lite mer raw and gritty.
Mysigt.
Vad är din relation till U2 egentligen?
Alltså jag hade ju en massa U2-skivor när jag var typ runt, började komma in i tonåren där. Och lyssnade mycket på U2. 14-årsåldern. 15. Mm. Jag var på något konfirmationsläger. Blev inspirerad. Mm. För att lyssna. Och liksom, ja, men jag tycker att de gör en jättefin, jättefin musik.
De gör ju musik som är väldigt rymlig. Alltså man känner att man får plats som lyssnare. Mm. De lämnar väldigt mycket plats i huvudet åt lyssnaren till skillnad. Det är inte fullt ös hela tiden liksom, utan det är väldigt rymligt.
Ja, och Bono är ju typ en världsartist av rang, verkligen. Så, som liksom, att man, jag tyckte att han var väldigt häftig liksom. Ja. I bara hur han...
Han lever ju också faktiskt med en funktionsnedsättning.
Mm-hmm.
Han är synskadad. Han har en gula fläcken, om du vet vad det är för något.
Ja, det är den här punkten där man inte ser någonting.
Alltså man blir sämre och sämre och till sist så blir det helt svart.
Men gula fläcken finns väl i alla ögon?
Ja,
den expanderar, tänker jag.
Alltså det är en sjukdom. Det är en genetisk ögonsjukdom han har. Jag har träffat flera, bland annat Teppas Fågelberg hade den också, så då slutade man livet med som helt blind. Så jag tycker att han är väldigt ödmjuk på det sättet, till skillnad från många andra rockstjärnor liksom.
Ja, men precis. Han är ju väldigt altruistisk så.
Men varför jag tog upp det här med gula fläcken var ju för att göra en segway, va?
Ja, jag har läst manus. jag är mycket mer.
Men som sagt, vi ska föra Happiness med U2.
The world won't have to end. Not tonight, sugar, please. Please, baby, please, baby, please. Please, baby, please. Please, baby.
Nu går vi vidare till Gula fläcken, arkitektens memoarer av Gert Wingårdh.
Mm.
Här pratar vi om en av Sveriges mest utskällda arkitekter. Får man väl ändå kalla det, va?
Ja, precis. Han var med i SVT:s Husdrömmar, tror jag.
Jo, visst. Och där är han ju väldigt uppskattad. Och han och hans fru har ju ett väldigt häftigt hus, Äggdal, som jag är väldigt glad i. Och så där. De har byggt som en lada att bo i.
Mm.
Med tanke på att de ska kunna bo där när det blir the rolling wheelchairs time. Liksom.
Ja, rullatorer och rullstol.
Ja.
Ska kunna ta sig fram fläckfritt.
Ja. Så att de har byggt ett helt hus utan en enda tröskel. Mm. Men här är då hans självbiografi, och han har ju inte fört några dagböcker eller så, utan han har liksom valt de starkaste minnena han har.
Så det är liksom mer punkter ur hans liv?
Ja, och viktiga arkitekturprojekt han har gjort i sitt liv, som i sin yrkesbana då. Jag tänker på till exempel när han gjorde Universium i Göteborg som ett exempel. Och också intressant liksom att se utvecklingen i hur datorn har revolutionerat arkitekturen. Och det häftiga är att Gert har liksom gått in i sina papper och dragit fram skisser han har gjort. Liksom bara blyertsskisser. Alltså som han bara ritat så här på frihand. Nästan lite doodling om du tänker dig. Liksom han har doodlat.
Ja, men om man pratar för länge i telefon så har man fått, ja men nu har vi en ny flygel här snart.
Ja, nej men liksom så här första skisser eller vad man ska säga av olika saker. För han började ju faktiskt egentligen inte med arkitektur utan med konst.
Mm.
Och det var ju någonting jag inte hade tänkt alls. Han gick ju alltså ut med 4,6 i snittbetyg. Då är man inte oskärpt.
Verkligen inte.
Men jag tycker det här har varit en fantastisk läsning. Just det här också, att känslan av att få leva sitt liv. Att alla de här projekten, allt resande han har gjort. Han har jobbat, till och med jobbat i Mellanöstern och haft projekt liksom.
Mm.
Alltså minnen och uppteckningar, och musiken är också en jätteviktig del i den här boken, vilket jag älskar. Alltså, han beskriver liksom om när han hörde John Lee Hooker första gången till exempel, eller Eric Burden and the Animals, och hur liksom den virvelvinden där startade i honom.
Det var häftigt.
Och liksom ett annat, om man tänker 70-talets Göteborg.
Jag får fördomar. Jag kommer direkt ner i varven.
Ja, men liksom ett mycket ruffare Göteborg, om man säger.
Precis, det är det jag tänker också.
Det ogentrifierade Haga till exempel och sådär. Men också om hans föräldrar verkar ju inte haft en särskilt bra relation till varandra, kan jag säga. Visst, de tyckte om varandra och så, men de verkar ju inte haft ett så lyckligt äktenskap direkt.
Så kan det vara.
Men det var ju också en tid i då många kanske gifte sig för att man blev på smällen också. Han har ju växt upp som ensam barn vad jag förstår det som. Men väldigt fascinerande liv liksom. Och hur han också har berättat om sina olika kvinnorelationer genom åren. Och hur han och Karin träffas och liksom de kan inte släppa taget om varandra.
Mm. Spännande.
Nu har de varit gifta i, ja, vad är det, 45-50 år någonting?
Det är faktiskt väldigt imponerande.
Ja, hans första äktenskap kraschade ju så att... Nej, men jag tycker det är så häftigt hur uppriktig och ärlig han ändå är. Alltså det här hade kunnat varit en ganska snuttifierad och gentrifierad sak. Men tvärtom, han vågar vara öppen och ärlig. Precis som han har varit i Husdrömmar faktiskt.
Mm, han är sig själv.
Ja, han är sig själv till 110%. Och jag uppskattar inställningen till livet. Alltså det är, han ser inte tillbaka med sentimentalitet. Utan snarare med en tacksamhet över det liv som blev. Och det tror jag är en stor skillnad mot många andra biografier jag har läst. Vi kommer ju till en annan biografi senare då. Mm.
Vad blir det för betyg på den här boken?
Jag vill ju också lyfta fram omslagsidén på den här. Är ju helt underbar med de här olika vikningarna. Det är jättehäftigt. 4 av 5. Och nu blir det musik. Det är inte ofta. Nej, men vi ska prata om bandet Leviticus comeback EP 2024 om jag tolkar de romerska siffrorna rätt.
Ja, eller MMXXIV.
Ja. Kristen melodiös hårdrock i, känner du till det kanadensiska hårdrocksbandet Rush?
Ja.
Det är den sättningen, fast skillnaden mellan Rush och Leviticus i den här sättningen är ju att Leviticus har ju 2 syntkillar då. Det är ju Björn och Håkan och så är det Kjell på trummor. Med samma sättning som på debut-EP:n Stå och titta på från 1982 som länge var en väldigt dyr skiva att köpa begagnad. Alltså vi pratar 5, 6, 7, 800 kronors klassen begagnad.
Ja, precis.
Och det här är ju ett band som också aldrig har varit särskilt rädda för syntavdelningen. Därför att Björn drev musikaffär i många år. Så att han hade ju liksom tillgång till det allra senaste. I teknikväg liksom. Min pappa arrangerade någon tidig konsert med det här bandet i Örebro och har berättat om hur han fick ta dit en elektriker först.
Du behöver mer kräm.
Ja, faktiskt. De behövde nämligen 63 ampers huvudsäkring.
Ja, det är inte så vanligt.
Nej, de hade ju så mycket ljud och ljus och rök och hej och hå, vet du. Men det är ju väldigt snyggt där. Jag har ju lite svårt för det sena 80-tals Leviticus när det blev lite för mycket pudelrock eller vad man ska kalla det för.
Ja, det kan man kalla det för.
Men det här gillar jag verkligen. Det är väldigt snyggt. Och väl, jag kommer ju på mig själv här med att sitta och spela luftgitarr. Det är inte ofta jag börjar göra det spontant så att det är väl ett betyg gott som nått. Och att frugan faktiskt stängde dörren för att jag skrålade för högt.
Vad har du för favoritlåt med Rush?
Subdivisions. Den tror jag många svenskar kan känna in sig i. Just den här gentrifierade förorten. Mm. Ja. Betyget blir 5 av 5 och vi ska föra Fyll dina tankar med Leviticus. ska vi prata om något betydligt tyngre. Nämligen Fatima Klanko Almuyko, reservation för uttal. Det här är alltså en bok om att fly från Sarajevo till Sverige på 90-talet. Från förtrycket. Hon är en ung universitetsstudent. Och det är ju inte utan att jag tänker liksom på min mormors berättelser från andra världskrigets Finland. Och att liksom rädslan och att bli satt på en buss att åka 3 dygn till Sverige med ansvar för sitt yngsta syskon, med för sitt syskon själv, kan inte vara lätt. Jag blev väldigt påmind av de bilderna jag var såg av fotografen Snezana Vuketic-Bohm på köttinspektionen häromåret. De hade ju en utsamlingsutställning med en massa olika konstnärer om migration.
Precis. Och köttinspektionen är ju kultur.
Scen och utställnings... Ja.
Ja, men det är samma så epok, samma händelser egentligen. Fast från en annan... Inte från bussen då kanske. Men nej. Man kunde ändå liksom...
Alltså Snezanas bilder är ju från kriget. Det är svartvita bilder. Det är väldigt mycket drama. Och hon har bland annat plåtat taggtråd. Så här klassisk krigstaggtråd. Och hur hennes familj drabbas av kriget. Men jag känner också dammet i det här. Det är väldigt... Det är ett dammlager som är väldigt tjockt. Jag tycker det har varit väldigt jobbigt att läsa det här, men det har varit väldigt nyttigt eftersom att det skrivs om bland annat massakren i Srebrenica, ursäkta uttalet. Och det blöder liksom, jag blir väldigt påmind om den resan min familj gjorde till Litauen på 90-talet. I marschfart 40 km i timmen genom östra Polen liksom. Och potthålen bara blir större och större och större. Ja, men det blöder verkligen. Texten blöder av smärta. Och det är sorg och saknad. Men ändå en bladvändare och väldigt läsvärd bok skulle jag säga. Det brutala i den är ju just beskrivningen av övergreppen mot den muslimska minoriteten i Bosnien. Det går ju inte att komma undan likt Mikael Wiehes Nadja som skrevs under samma tidsperiod. Betyget blir 4 av 5 och nu ska vi gå vidare till en bok om en ö i havet och invasiva arter. Det här var ju faktiskt lite mer lättläst då. Ponerohis Atlantis. Där är ju lite efter katastrofen nästan. Eller lite apokalyptiskt. Så där är jag tänker liksom. Det här bandet som spelade på ditt bröllop lite grann. Kändes lite soundtrack till den här boken nästan.
Jad Kalashnikov.
Ja, Pripyat Polka.
Precis.
Fast på en forskningsanläggning med en invasiv art istället. Alltså, jag tänker ju på bandet Genesis låt Return of the Giant Hogweed.
Mm-hmm. Ja.
Den är ju skriven som en, om du tänker så här du vet ju hur inne det var på 70-talet med så här mördartomaterna anfaller och sånt där.
Ja, jag såg både 1 och 2. I 2 så omvandlar de tomater till människor. Och sen så när de dog så blev de tomater igen. Så det var splatter. Fast med tomatsås.
Ja, men i alla fall. Den här boken, den låten är ju skriven som en av de filmerna så att säga. Return of the Giant Hogweed. Liksom. Sättet att sätta en titel. Eller vad man ska säga. Och så handlar den om då hur hogweeden kom till Storbritannien via The Royal Gardens in Kew. Liksom. Nej, men jag kan liksom se vissa öar jag besökt i det här också. Alltså det skulle kunna vara till exempel Furillen eller Stora Karlsö som är den här forskningsanläggningen.
Precis. Så det är liksom, är det de forskningsanläggningen som anses vara det som kommer in och invasivt? Och
Nej, det är sidenörten som är den invasiva och det är, den är klassad som invasiv art enligt Naturvårdsverket. Då.
Ja, men vad bra. Då fattar jag.
Så att nej, men ja, det är ju en persisk författare där. Och de iranska författarna brukar ha väldigt mycket filosofi i sina böcker. Och det är någonting jag verkligen uppskattar med den här. Alltså det finns mycket tankegods i den här. Och jag ställer mig frågan, vad är den invasiva arten en symbol för? Mm. För det tycker jag är en väldigt relevant fråga i det här, om jag får säga det själv. Och det är ju ett väldigt briljant språkligt, väldigt välskrivet. Men så är hon ju språkforskare också.
Förstås.
Men det känns lite som mystuniversat nästan. Lite det här övergivna, vad har hänt? Vi har inte riktigt alla bakgrundsdetaljer. Varför är de här? Varför är vi här?
Låt oss börja nysta i. Mysteriet. Ja.
Så jag tycker det är väldigt intressant. Det är lite halvt, ett halvt obehagligt dunkel. Liksom. Lite som samma sätt om du har hört talas om Douglas Adams Starship Titanic.
Ja, inte. Jag vet Douglas Adams, vet jag. Han är ju fantastisk författare. Men berätta om.
Starship Titanic var ju ett datorspel som han gjorde på 90-talet.
Oj. Det här måste jag nog gå tillbaka och kika på.
Ja, det går att kanske spela i Scum VM. Om du känner till den. Mm. Ja, men utifrån Riven så tänker jag mig den här civilisationen vid vattnet. Med den här odjursfällan och det där.
Just det. Mm.
Men som sagt, vad är sidenörten en symbol för? Jag tolkar den lite grann som ormarna i Teresa av Avilas Den inre borgen. Nämligen alla våra distraktioner i våra liv som tar vårt fokus från det vi egentligen vill göra. Betyget blir 4 av 5 och nu blir det någonting betydligt lättsammare. Nu ska vi lämna invasiva arter och krig och förstörelse och fan och hans moster, höll jag på att säga. Mm. Har du hittat något på Starship Titanic eller?
Jag har googlat lite faktiskt när du pratade och det är också en bok, en novell.
Ja.
Men jättespännande. Det här behöver jag.
Alltså jag minns ju mest postern på det, för att postern såg jag i någon speltidning kanske runt 97-98. Det var liksom en sån här, den såg inte ut som någonting annat vid tiden.
Nej, precis.
Men nu ska vi prata humor och underhållning, bred underhållning för den stora massan. Grynet Molvigs självbiografi.
Mm. Är det som Grynet Show ungefär?
Nej, det är inte Elin Ek. Det här är ju alltså då hennes självbiografi, livet i en bok. Vi får liksom tjuvkika in bakom loger och studiodörrar. Ett liv som i vissa fall kanske verkar ha tyckts ha gått lite för fort för artistens eget bästa liksom. Jag kan inte låta bli att associera till Svante Turessons version av Mauro Scoccos Sommar i Stockholm. Just alla de här gamla ställena, gamla Börsen och allt det här, va?
Mm.
Men också porträtten av arbetet och hur hennes relation till Hasse och Tage, som hon tyckte var en helt fantastisk värld att jobba i. Och det är liksom en samstämmig bild jag har fått av allt jag har läst om Hasse och Tage. Det finns inte en människa som har klagat på att ha jobbat med dem. Det var en så bra anda att jobba i. Och liksom många av dem blev ju personliga vänner och umgicks även privat utanför scen. Så.
Ja, förstås.
Och den är ju väldigt, den här är ju väldigt associativ. Jag kämpade lite med den här biografin för att det liksom var så hoppigt i tiden. Det var liksom svårt att få en struktur, tyckte jag. Frågan är om hon inte har lite några bokstäver här och där. Alltså.
Det har vi väl allihopa.
Betyget blir 3 av 5 och nu blir det någonting annat. Då vet ni ju direkt vad som vankas, skulle jag väl säga här.
Ja, veckans obskyra.
Japp. Yep. Och nu, idag blir det ju, jag valde ju den här låten för att den fyller ju faktiskt 60 år i år. Imponerande. Så att Klubb Sunkit ska ha en specialkväll.
Jag försöker vara tyst, men jag kan inte riktigt hålla mig från att börja skratta.
Ja, och det här är ju en riktig allsångsklassiker från Klubb Sunkit i Stockholm med Bert van Bolton.
Vad är det för någonting vi ska få höra på?
Det är brassbandet Glasblåsarna från Smålands Nation här i Uppsala. Och Södertäljevisan är en riktig allsångsklassiker. Det finns ett fantastiskt YouTube-klipp på det från Fredrik av Trampe från Klubb Sunkit på Stora Teatern när gammal som ung står och sjunger: min far bor i Södertälje, min mor bor i Södertälje, min bror bor i Södertälje och där bor jag själv. Ja, det är en fantastiskt catchy låt det här.
Nu kommer vi drabbas.
Japp, yep. Södertäljevisan med Glasblåsen.
Var kringlorna bakas, det vet vi ju var och en. De bakas ej på Smögen, ej heller ut i fler. Om Nordens Venedig och Oskarshamn, men glömmer det två största namn.
Min far bor i Södertälje, min mor bor i Södertälje, min bror bor i Södertälje och där bor jag själv. De flesta i Södertälje är födda i Södertälje. En del har flyttat in där, en del är ifrån. En del får i väg till Gärna, en del tittar kring Holm. En 3-4 fot i Tvärna, men en vän är om. Han bor nu i Södertälje, har fru i Södertälje, får barn i Södertälje, i Södertälje. Som jung man jag seglat på jordklotets alla hav. Och skepp som har strandat och skepp som har gått i kvar. Jag sett världens städer, Rio till Askersund, men en enda stad gör mig inte en blund.
Min far bor i Södertälje, min mor bor i Södertälje, min bror bor i Södertälje och där bor jag själv. De flesta i Södertälje är födda i Södertälje. En del har flyttat in där, en del därifrån. En del får i Gärna, en del tittar till Holm. En 3-4
Södertälje, i Södertälje. Min far bor i Södertälje, min mor bor i Södertälje, min bror bor i Södertälje, och där bor jag själv. De flesta i Södertälje är...
Veckans retro.
Ja, kära lyssnare, den här veckan har vi något annorlunda.
Mm. I veckans retro.
Kristen syntpop på svenska. Ledtrådar / I'm in touch med Simon Ådahl. Var Simon Ådahl kanske många inte riktigt känner igen till namnet, men han var ju med i Edin Ådahl, och det här var liksom ett album han gjorde när de hade något av ett gap year, för att några av de andra medlemmarna fick barn.
Mm-hmm.
Så då hade de liksom ett litet pausår.
Mm.
Och då gjorde Simon den här skivan som I'm in touch kom egentligen 1985. Men eftersom att det är den svenska skivan på engelska så har jag bankat ihop dem. Finns det ett samband mellan skuggorna och offret i karusellen? Kan man stoppa agenterna från Orienten? Uppdraget blev mitt när jag etablerade närkontakt med den högsta och fania ledtrådar. Det här är väl liksom en av de första renodlade kristna syntskivorna från 80-talet. Det är väldigt syntdrivet om man tänker tidiga Lustans eller Ratata liksom.
Mm.
Och jag frågade gruppen Jesuspop på Facebook om det var någon som hade några minnen av den här skivan. Och det roliga var att faktiskt en av musikerna på skivan hörde av sig. Och sa så här. Ett riktigt roligt album att spela in. Syntpoppigt och kul med agenttemat. Spelades in i Vivaldi, senare Royal Music i Göteborg. Simon och Bernard Lör, som senare jobbat med Benny Andersson och ABBA, producerade det här.
Mm.
Det är liksom Bernard Lör innan han blev studiochef på Mono Music.
Precis.
Och började jobba med Benny på heltid.
Ja, det är liksom tidigt svensk historia.
Får man fråga, det var också på det året när när Bruce Springsteens ljudtekniker och producent Bruce Swedin besökte Vivaldi-studion och spelade in Dreams Can Find A Way med Simons brorsa Frank. Och det låter exakt. Nej, det var inte Bruce Springsteen. Det var Michael Jacksons ljudtekniker som var Bruce Swedin och producent. Så den låten låter exakt som en Michael Jackson-låt.
Häftigt.
Fast inspelad i Sverige.
Ja.
Så. Nej, men, och vad tror du man menar med agenterna från Orienten då? Vad tror du Simon menar med det? Jag vet ju vad han menar, men... Vad tror du? Om du får killgissa.
Ja, alltså närkontakt med den högsta är väl att han blir kristen, tänker jag.
Och då det är väl kontakt med Jesus då. Mm, det är ju det viktiga. Men vilka är agenterna från Orienten, tror du?
Ja, du. Jag vet inte. Kan det vara farisén eller...
Nej, men grejen var att det här med TM och allt det där var ju jättestort på den tiden.
TM, vad är det för det?
Transcendental meditation.
Jaha.
Och allt det där liksom som kom från hippieflummet.
Ja, så det handlar om att de ska stoppa New Age.
Ja, nej, lite grann så. Ja. Alltså, de, för det var ju många människor som får väldigt illa av TM.
Men det finns, det är som att vissa behöver gå på typ boxning för att liksom få ut frustrationer i kroppen.
Mm.
Och jag tror att det även går att göra med musiken.
Ja. Och, alltså,
rollspelen också.
Eller jag tänker som snarare som den här, som deckarförfattaren Anna Jansson brukar säga, att hon väljer att hon visar sin ondska öppet. Genom att hon skriver deckare så får hon ut ur sig skiten liksom. Att det blir någon slags säkerhetsventil eller vad man ska säga. Någonstans måste skiten ut liksom.
Bara ventilera.
Ja.
Så vi inte ligger och pyr.
Nej, men det är absolut intressant. Och rollspelare brukar ju i regel vara vänliga jättar, min erfarenhet liksom.
Jag
tror inte det finns något negativt med rollspelande. Jag tänker på att du har ju faktiskt precis spelat ut en 10 år lång kampanj.
Ja, faktiskt.
Det är ganska imponerande att ni har stått ut med Symba Orum så länge.
Nej, vi saknar det faktiskt. Det är en fantastisk spelvärld och en underbar berättelse. Så att, som man liksom är med och påverkar.
Thank you.
Vi hörde Närkontakt med Simon Ådahl från skivan Ledtrådar. Tackar vi varandra för idag så ska vi ta och äta lunch.
Jajamän, nu blir det lunch. Sen blir det nästa avsnitt. Om 2 veckor eller så.
Och då är det dessutom sista för terminen, tror jag. Sen tar vi lite paus här.
En fantastisk termin.
Ja, verkligen. Och jag ser mycket fram emot att få prata om Solveig Balle som uträkning av omfång i nästa program.
Fantastiskt.
En bok som har samma tema som filmen Måndag hela veckan för er som har sett den. Så tack för idag. Hej.
Hej då.